Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Cogs and Monsters, What Economics Is and What It Should Be är en sakprosabok från 2021 av den brittiska ekonomen Diane Coyle. Boken granskar hur nationalekonomin behöver förändras när digital teknik omformar både marknader, samhällsliv och de data som används för att förstå dem. Coyle riktar sin kritik mot en etablerad modell där människor främst betraktas som självständiga, nyttomaximerande och beräknande aktörer. Hon kallar dessa för kuggar eftersom modellen föreställer sig förutsägbara individer i tydligt avgränsade situationer. Den digitala ekonomin präglas däremot ofta av monster, alltså fenomen som växer snabbt, påverkas av sociala nätverk och får oväntade följder. Plattformar, stora datamängder, maskininlärning och artificiell intelligens gör därför ekonomiska samband svårare att avgränsa. Syftet är inte att avfärda ekonomi, utan att visa varför ämnet fortfarande är viktigt och hur det kan bli mer användbart för politiska beslut om ojämlikhet, tillväxt, återhämtning efter kriser och klimatfrågan. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, från förutsägbara kuggar till digitala monster, bokens bärande bild kontrasterar två sätt att se ekonomin. Kuggar är de individer som ofta förekommer i grundläggande ekonomiska modeller. De antas ha stabila preferenser, fatta egna beslut och reagera begripligt på priser och incitament. En sådan förenkling kan vara användbar när frågan är smal och omgivningen är relativt stabil. Coyle menar emellertid att den blir otillräcklig när digitala miljöer förändrar själva villkoren för val och samspel. Monster betecknar istället processer som saknar tydliga gränser, drivs av återkoppling och kan växa på sätt som inte går att förutse från början. Social påverkan, nätverkseffekter och tekniska system gör att ett beslut av en användare kan påverka många andra och att små skillnader kan förstärkas snabbt. Ett digitalt företags värde kan exempelvis bero på hur många som redan använder dess tjänst, snarare än bara på priset eller produktionskostnaden. Därmed blir utfallet inte summan av isolerade individers val. Metaforen är också en metodkritik. Om ekonomer enbart använder modeller byggda för kuggar, riskerar de att missa de dynamiska och kollektiva krafter som formar moderna marknader. Coyle efterlyser därför analys som tar beroenden, osäkerhet och socialt beteende på större allvar. För det andra, digitala plattformar gör marknadsmakt och bieffekter centrala. Coyle placerar digital teknik i centrum, inte som en vanlig ny bransch, utan som en förändring av ekonomins infrastruktur. Digitala plattformar förmedlar kontakter, information och handel mellan många användare samtidigt. De skapar ofta nätverkseffekter där en tjänst blir mer attraktiv när fler ansluter sig. Detta kan ge stor nytta för användare, men också bidra till koncentrerad marknadsmakt. En analys som främst ser enskilda köpare och säljare kan då underskatta hur kontroll över data, standarder och digitala distributionskanaler påverkar konkurrensen. Boken betonar även externa effekter, alltså konsekvenser som inte nödvändigtvis avspeglas i ett marknadspris. Digitala tjänster kan skapa värde genom bättre samordning och information, men kan också medföra kostnader i form av exempelvis sårbarheter, förändrade arbetsvillkor eller försvagad social infrastruktur. Det viktiga är inte att påstå att teknik alltid har en viss effekt, utan att erkänna att effekterna är sammanflätade och ofta fördelas ojämnt. För politiken innebär detta att effektivitet inte kan vara det enda måttet. Reglering och konkurrenspolitik behöver kunna hantera utveckling där skala, data och sociala relationer förstärker varandra. Coyle visar därmed varför digital ekonomi kräver mer än att äldre modeller får nya datakällor. För det tredje, mått på tillväxt avgör vad som blir synligt i politiken. En viktig fråga i boken är vad ekonomin väljer att mäta och vad som förblir osynligt när vissa mått får dominera. Bruttonationalprodukt och produktivitet är viktiga indikatorer, men de är inte fullständiga beskrivningar av framsteg eller välbefinnande. Särskilt i en digital ekonomi är det svårt att fånga kvalitet, gratis digitala tjänster. Förändrade relationer och långsiktiga samhällskostnader med traditionella nationalräkenskaper. Coyle argumenterar inte för att tillväxtmått ska överges, utan för att deras begränsningar måste få praktisk betydelse. När politiska beslut enbart styrs av det som enkelt kan räknas, riskerar andra värden att behandlas som om de inte fanns. Det kan handla om livskvalitet, tillit, gemensamma institutioner eller kostnader som byggs upp i tekniska och sociala system. Valet av index påverkar dessutom konkreta fördelningsfrågor. Hur inflation beräknas kan påverka ersättningar, hushållens köpkraft och bedömningen av vilka grupper som drabbas hårdast av prisförändringar. Därför är statistikens utformning aldrig helt frikopplad från värderingar och konsekvenser. Bokens poäng är att bättre mätning inte bara är en teknisk fråga för statistiker. Det är ett sätt att göra ekonomisk politik mer uppmärksam på vad som faktiskt förbättras, för vem och på vilka villkor. För det fjärde. Ekonomisk objektivitet prövas när modeller påverkar verkligheten. Coyle undersöker en svår fråga. Nämligen om ekonomi kan vara helt objektiv när ämnet både beskriver och påverkar den verklighet som studeras. Ekonomiska modeller, mått och rekommendationer används av regeringar, centralbanker, företag och myndigheter. De får därmed konsekvenser för regler, ersättningar, investeringar och människors möjligheter. När ett mått väljs eller en modell används är det inte bara ett neutralt tekniskt beslut eftersom valet kan gynna vissa prioriteringar framför andra. Detta betyder inte att ekonomisk forskning saknar fakta eller varje bedömning är godtycklig. Tvärtom framhåller bokens problemformulering behovet noggrannhet, tydlighet om antaganden och öppen diskussion om världen. Skillnaden är att ekonomer bör vara försiktiga med anspråket att deras verktyg står utanför samhället. I den digitala ekonomin blir frågan ännu tydligare. Data samlas in, klassificeras och används genom system som själva förändrar beteenden och marknader. Maskininlärning kan hitta mönster, men den avgör inte på egen hand vilka frågor som är viktiga eller vilka effekter som bör vägas mot varandra. Coyle efterlyser därför en mer reflexiv ekonomi, som granskar sina egna kategorier och erkänner att metodval är en del av den politiska verklighet som analysen ska hjälpa till att förstå. Slutligen, mångfald i ämnet behövs för att se nya ekonomiska problem. Boken kopplar ekonomins förnyelse till disciplinens brist på mångfald och inkludering. Coyle behandlar detta som mer än en fråga om rättvis representation. När ett forskningsfält domineras av begränsade erfarenheter, perspektiv och metodval ökar risken att vissa problemformuleringar tas för givna medan andra förbises. Det kan exempelvis gälla vem som bär kostnaderna av teknisk förändring, vilka former av arbete som räknas eller hur ojämlikhet upplevs i vardagen. En bredare krets av röster är ingen garanti för enkla svar, men den kan förbättra vilka frågor som ställs och vilka antaganden som prövas. Coyle förbinder denna fråga med behovet av metodpluralism. Digitaliseringens komplexitet gör det mindre rimligt att förvänta sig att en enda standardmodell kan lösa varje problem. Ekonomer kan behöva kombinera olika typer av data, historisk förståelse och insikter om institutioner, sociala relationer och osäkerhet. Det innebär inte att överge analytisk disciplin. Det innebär att välja verktyg efter problemet, istället för att anpassa problemet till ett bekvämt verktyg. För beslutsfattare är följden tydlig. Råd från ekonomer blir mer användbara när de redovisar vad modellen fångar, vad den utelämnar och vilka grupper som kan påverkas på olika sätt. På så vis blir inkludering en förutsättning för bättre analys, inte ett sidospår. Sammanfattningsvis. Cox & Monsters passar särskilt väl för läsare som vill förstå varför ekonomiska frågor om digitalisering inte kan reduceras till teknikoptimism eller teknikpessimism. Den vänder sig till ekonomer, studenter, journalister, myndighetspersoner och politiskt intresserade, men kräver framförallt en vilja att granska invanda antaganden. Läsaren får ett språk för att diskutera nätverkseffekter, data, mätproblem, marknadsmakt och ekonomins egna värderingsval som delar av samma större förändring. Den praktiska nyttan ligger i att boken skärper frågorna bakom siffror och modeller, vilket mått används, vilka kostnader syns inte. När fungerar antagandet om självständiga individer och när döljer det social påverkan och återkoppling? Sådana frågor är relevanta när man bedömer digitala marknader, välfärdspolitik, konkurrensregler och tillväxtstrategier. I jämförelse med många populära böcker om ekonomi utmärker sig Coyle genom att förena en kritik av ämnets grundantaganden med ett konkret fokus på den digitala ekonomin. Institutioner och metoder. Hon argumenterar inte för att ekonomi ska ersättas av allmän samhällsdebatt, utan för att ämnet behöver bli bättre på att förstå världen det hjälper till att forma. Det gör boken till ett reflekterande bidrag om ekonomisk kunskap snarare än en enkel handbok med färdiga politiska lösningar. Om du vill stödja Diane Coyle, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!